Härligt att vara här tillsammans med er. Efesierbrevet 4 är vi ikväll. Och jag tänkte bara starta med en gammal klassisk historia som vi kan ha med oss in. Och det var ett frukostbord i ett vanligt modernt svenskt hem. En vardagmorgon. Allting är kaos. Barnen ska till förskola, skola, dagis. Alla ska jobba och det är kaotiskt hemma. Den här morgonen så har pappan i huset fått lite sovmorgon. Och han sitter med morgonrocken och läser tidningen när alla ska iväg. Och plötsligt så blir det alldeles tyst inne. Barnen är utanför och så öppnas dörren och så blir det världens liv igen. Och in kommer frun och hon är topptunnelrasande och säger: kasta bilnyckeln på köksbordet och säga att nu får du fixa bilen. Det är ditt ansvar. Den startar inte. Och då lägger han ner tidningen och säger: älskling, vad gör du för fel? Är det inte samma visa varje gång? Ja, det spelar ingen roll vad som har varit, säger hon. Därför att nu är det allvarligt och nu är det fel på den. Och jag vet vad felet är. Va, så vad då, säger han. Jo, vi har fått vatten i förgasaren. Älskling, säger mannen, du vet ju inte ens vad en förgasare är. Det spelar ingen roll, säger hon. Därför att vi har vatten i förgasaren, så nu får du gå ut och fixa det. För annars blir det inga skola för barnen och ingen dagis och inget arbete för mig. Ja, säger han då. Ja, vad är bilen någonstans? Jo, den står i poolen. Den bygger på att hon visste någonting som han inte visste. Och det som blir lite roligt i historien, det är ju att det finns en förförståelse som liksom ger det en poäng. Och så är det när vi läser Efesierbrevet 4 också. Det finns vissa saker som vi behöver ha med oss in för att förstå vad är det egentligen Paulus talar om. Och ibland så har vi, precis som den här mannen, vi kan ha en felaktig bild. Alltså det bygger på en tradition som har hamnat lite grann vid sidan om kanske. Än vad det ursprungligen var tänkt. Och jag skulle vilja dela, innan jag läser texten, några sådana här förförståelser som jag tror är viktiga för att förstå den här texten. Den här texten handlar om kyrkan. Den handlar om kyrkans uppdrag. Och kyrkan har ett uppdrag, nämligen att vara utsänd och gå ut med budskapet om Jesus och förkunna det i hela skapelsen. Det är jordens yttersta gräns. Detta är kyrkans uppdrag. Och om vi inte förstår det så förstår vi inte vad Paulus talar om. Men om vi förstår att det finns ett uppdrag som Fadern sände sonen för att Guds rike skulle gå fram och människor som mötte sonen skulle få bli befriade från mörker och djävulen och syndens makt och bli fria och kunna leva som Guds barn. Inte bara leva som Guds barn utan bli själva ambassadörer för detta rike. Alltså en multiplikationseffekt där alla som är kyrka, alltså kyrka betyder de som tillhör Herren, alla har en roll att fylla. Och det är att förkunna med ord och gärningar. Ord om nödvändigt, men alltid med gärningar, att Jesus är Herre. Och det är alltså en missionell kyrka, en utsänd kyrka, alltså en apostolisk kyrka som har ett uppdrag. Det är den första förutsättningen. Den andra förutsättningen är då att alla har en roll att fylla. Alla är en del av detta. Det här är väldigt lätt historiskt sett att det här har gått förlorat. Och det finns någon som sitter på vår axel och säger så här att ja, men det finns så många goda kristna och de är så viktiga. Men hur är det med mig? Hur är det med mig? Den heliga ande säger till oss det är att vi, du och jag och alla som har tagit emot Jesus har en del att fylla, en roll att fylla, en funktion att fylla, är en gåva till helheten, till gemenskapen. Alla har något att bidra med, känner ni igen att Paulus säger, va? Den tredje förutsättningen som jag skulle vilja ha med mig in när vi läser Efesierbrevet 4, det är att kyrkans uppgift är inte bara att vinna människor för Jesus för evigheten. Utan när vi förstår evangeliet, oavsett om vi läser Markus eller någon av de andra, så säger Jesus att Guds rike är nu här när han kommer. Det gör hela skillnaden att Guds rike är närvarande. För där Guds rike är, där sker Guds vilja. Det är som om det blir ett befriat område. Jag var med om något fantastiskt för ett par dagar sedan. Ja, nu är det nog nästan 3 veckor sedan. Jag har varit i Tanzania på missionsresa. Och vi åkte dit med vår bibelskola. Vi var 8 stycken som samarbetade med den lutherska kyrkan. Och vi fick förmånen att förkunna evangeliet på platser där kyrkan aldrig hade varit. Bland masajerna. Bosättningar där aldrig kyrkan hade varit välkomna. Så de lokala prästerna, de var alldeles saliga av glädje. Därför att här var det någonting nytt som hände. Och vi fick vara med och se det här. Och det som hände då, det var att i de här bosättningarna så inte bara fick vi förkunna evangeliet. Utan omedelbart när de hörde evangeliet så tog de emot det och lät döpa sig. Och det innebär att det blev fest i de här bosättningarna, alltså kohyddorna så att säga, va? Därför att Guds rike nu hade liksom kommit till ett nytt område. Det hade liksom omslutit en ny gemenskap. Och då innebär det att, som jag tänker, en missionell kyrka, det är inte bara då så att nu har de fått ett hopp för evigheten, för det har de fått. Utan det är också så att himmelen landar där. Därför att du vet att Jesus, han regerar ju, han sitter ju på faderns högra sida, han har all makt i himlen och på jorden. Och där kyrkan är, där blir det en koppling till den närvaron och till den makten och till tronen. Är ni med? Det innebär alltså att himmelen landar i en masajbosättning som tar emot Jesus. Och det innebär då att det onda ger vika. Det innebär att man kan förvänta sig att sjuka ska bli friska. De som är demoniserade ska få bli befriade. De som är modfällda och sörjande ska få ett glädjebud. De som är fattiga ska bli rika. Det sker alltså en förvandling. Himmelen blir närvarande. Och det innebär att om vi ska förstå, läsa Efesierbrevet utifrån det här, så innebär det att där kyrkan är, där vi är, där du och jag är, där två är samlade i Jesu namn, där är han mitt ibland oss. Och där sker en förvandling. Alltså himmelen kommer närvarande. Och om vi har det perspektivet, så innebär det att kyrkans uppgift att vara utsänd är också att etablera himmelsk närvaro. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Har vi med oss de förutsättningarna nu så kan vi läsa Efesierbrevet 4. Står det så här. Jag uppmanar er därför, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Var ödmjuka och milda på allt sätt, visa tålamod och ha fördrag med varandra i kärlek. Var ivrig att bevara andens enhet genom fridens band. En kropp och en ande, liksom ni kallades till ett hopp, det som tillhör er kallelse. En Herre, en tro, ett dop. En Gud som är allas fader, han som är över alla, genom alla och i alla. Men åt var och en av oss gavs nåden allt eftersom den gåva som Kristus mätte ut. Därför heter det, han steg upp i höjden, han tog fångar och gav människorna gåvor. Detta ord, han steg upp, vad betyder det om inte att han också stigit ner till jorden? Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna. Och som förs bort av varje vindkast i läran. När människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till vildfarelse. Vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen. Och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, allt efter den kraft som är utmätt åt varje särskild del. I Herrens namn varnar jag er därför, lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma, deras förstånd förmörkat. De är främmande för livet i Gud därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten. Utan att skämmas kastar de sig in i utsvävningar och bedriver allt slags orenhet och får aldrig nog. Ni däremot har verkligen lärt känna Kristus sådan han är. Ni har fått höra honom förkunnas och blivit undervisade i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. Och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet. Lägg därför bort lugnen och tala sanning med varandra. Vi är ju varandras lemmar. Grips ni av vrede så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede och ge inte djävulen något tillfälle. Tjuven ska sluta stjäla och istället arbeta och uträtta något nyttigt med sina händer, så att han har något att dela med sig åt den som behöver. Låt inget oanständigt tal komma över era läppar. Tala bara det som är gott och bli till välsignelser där sådant behövs, så att det blir till glädje för dem som hör på. Bedröva inte Guds heliga ande som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och smädande och all annan ondska. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra liksom Gud i Kristus har förlåtit er. Jag tänkte att vi i vårt studium ikväll skulle stanna vid det här som handlar om den första delen. Vi har med oss allt sammans, men den första delen, de första 16 verserna. Därför där ger Paulus en vision av kyrkan, hur den är konstituerad. Hur Kristi kropp är en funktion. Och det första som vi ska stanna vid, det är när Paulus säger i vers 3: var ivrig att bevara andens enhet genom fridens band. Andens enhet är en nyckel. Därför att där andens enhet finns, där har Gud fullt tillträde. Vi vet att vi tror bara på en Gud, fast han uppenbarar sig i tre personer. Fader, son och helig ande. Och Jesus säger ju gång på gång det här, jag och fadern är ett. Det innebär alltså att har du sett mig så har du sett fadern, säger Jesus. Det finns alltså ingen divergens, det finns ingen splittring, det finns ingenting som skiljer dem åt, utan de är till sitt väsen ett. Tre personer men ett gudomligt väsen. Och det innebär att i Jesus så träder hela gudomens fullhet och härlighet fram. I den heliga anden, när vi tar emot den heliga anden som nu bor i oss, så finns hela gudomen levande i oss. Och har vi den heliga anden så har vi alltså tillgång till djup som bara anden anar, som det står i första Korintierbrevet, eller kan utforska. Det innebär alltså att allt det som Paulus undervisar här om kyrkan handlar om enhet, inte om någonting som splittrar eller som ger oss, så att säga, skäl att titta snett på varandra, eller att någon blir, som de säger ibland, stor på sig. Va? Utan det handlar om en enhet. Denna enhet är nyckel inte bara i funktion utan också i vårt sätt att tänka. Därför att när någon blir välsignad av Gud så är det en välsignelse för helheten. När någon blir berikad med en andlig nådegåva så är det för allas del. När någon blir helad, då blir hela kroppen mer hel. Så det finns alltså i själva tänkandet hos Paulus, så finns det en tänkande att vi är en kropp, vi är ett tempel, vi är en familj, vi är ett träd, alltså vi hänger ihop. Och om vi inte tänker så hamnar vi att tänka på denna världens sätt ska han få mer än mig? Tycker Gud? Alltså ni vet, vi börjar jämföra oss. Och om vi istället ser välsignelserna över våra vänner, våra delar, våra andra lemmarna i Kristi kropp som är någonting som berikar mig, som berikar helheten, så kommer vi också att öppna oss för mer. Vi kommer att förhålla oss till det som Gud ger på ett mer rätt sätt, därför att vi behåller oss inte för egen del utan vi ger det vidare. Gåvorna, tjänsterna. Var ivriga att bevara andens enhet. Ivriga. Ivriga. Ni vet att det här ordet kommer tillbaka när vi ska söka gåvorna också, va? Var ivriga att söka de andliga nådegåvorna. Det är samma ord i grekiskan som det här zeloterna hade. De var ivrare för att liksom det skulle hända någonting. Var ivriga att söka enheten. Och sen står det då så här i vers 7. Men åt var och en av oss gavs nåden allt efter den gåva som Kristus mätte ut. Då tror jag att Paulus nu börjar ta oss in i ett tänkande där vi förstår att det finns olika uppdrag och olika nivåer. Hör man inte som jag talar om hierarkier eller vem som är mer värdefull eller vem som är viktigare. Men det finns olika nivåer där vi får olika ansvar. Vi får alltså gåvor och vi får tjänster i förhållande till vår tro, talar han om. Eller i förhållande till den nåd som anförtros oss. Och det innebär att en del har en större mått av tro och en del har en mindre mått av tro. Men eftersom det är en enhet så spelar det ju inte så stor roll. Vi gläder ju oss åt dem som har fått ett stort mått av tro. Tänk efter lite grann när vi tänker på det sättet. Om det finns någon här inne som har trons nådegåva, och det gör det. Jag tror att vi kan ha del av alla nådegåvorna allesammans, men det kanske finns någon som verkligen har trons nådegåva. Och i en församling är en sån person en välsignelse. Därför att så fort det börjar liksom bli ett problem, hur ska vi lösa det här? Då är det någon som kliver fram och säger, ja men Gud kan. Gud förmår, och så förlorar vi inte modet eller blicken, utan vi lyfts upp och församlingen blir upprest genom trons nådegåva som kan göra under. Va? Den är till för hela församlingen. Den är inte så att den personen ska springa iväg och göra under liksom, och så leva sitt eget liv, utan i församlingen så förlöser den mer tro och vi kommer i funktion. Åt var och en av oss gavs nåden. Och vi ska stanna lite grann här inför någonting som jag tycker är väldigt intressant när jag fick Efesierbrevet 4. Och det har med tjänstegåvorna att göra. Och det finns många olika läror om tjänstegåvorna. Ni vet apostel, profet, evangelist, herde och lärare. Det finns många olika tankar och har funnits genom kyrkohistorien. Men jag tror att det är så här att Gud håller på att uppresa dem i församlingen idag. Jag ska förklara varför utifrån den här texten. Men den första frågan som vi behöver ha med oss. Är dessa tjänster för några få eller är de för alla? Det är en av de här teologiska debatterna som har varit genom tiden. Också i förnyelse- och väckelsesammanhang och i karismatiska kretsar. Är de för några få eller är de för alla? Och jag tror utifrån mitt sätt att se, det här får ni pröva. Jag tror att det är så här att var och en av oss har fått gåvor och tjänster. Men vi har fått det i förhållande till den nåd och den tro som vi har. Så det innebär att några har fått det till att tjäna i ledarskap i församling. Några har fått det till att tjäna i en husgrupp. Några har fått det till att tjäna utifrån den situation som Herren har satt oss i. Det finns alltså olika uppdrag i den här tjänsten. Men i grunden så har vi alla fått en tjänst av Herren. Och anledningen till att vi behöver inte kanske så mycket söka och ha fokuset på vilken tjänst har jag, men att se så att vi finns en helhet av tjänster i de sammanhang som vi rör oss. Det är därför att det finns en välsignelse när tjänsterna samverkar. Och välsignelsen är nämligen att Kristi kropp byggs upp. Vi mognar och vi blir uppfyllda av Kristi fullhet. Nu ligger det i min förförståelse här att jag tror att när Jesus kommer tillbaka så kommer han inte möta en utmärgad, svältande, lidande kyrka. Ja, lidande kanske, men inte en så att säga en döende kyrka. Utan jag tror att när Jesus kommer tillbaka så kommer han möta en kyrka som är full av kraft. Jag tror att Fadern förbereder en brud åt sonen som kommer att vara enastående ur ett historiskt perspektiv i styrka, i renhet och i kraft. Det kanske inte därför tror jag att det finns skäl utifrån Bibeln att tala om en sluttidens väckelse. Jag tror att det finns skäl att tala från att vi kommer att upptäcka det här som Paulus talar om det här kapitlet och börja skapa vår gemenskap kring det. Och jag tror att människor kommer att träda fram med den kallelse som Gud ger och börja verka i Guds kraft för att fullheten ska finnas där. Mognaden ska komma och kraften ska finnas där. Finns det olika bilder för hur vi ska förstå de här tjänstegåvorna? Jag är ju från Svenska kyrkan och där har vi ju haft en bild av att ja, men vi har en biskop som är apostel. Och sen räcker det. För alla kan bara förhålla sig till biskopen så är det löst, så att säga, va? Och jag tror att det är fel. Jag har inget emot att biskopen är apostel, men jag tror att det har förminskat i historien vad Paulus talar om. Därför att jag tror att det är när de fem tjänstegåvorna samverkar som det förlöses en dynamik som har med Guds rike att göra. Två bibelord som vi kan ha med oss in i det tänkande. Det ena har ni redan läst, det är ju från det andra kapitlet i Efesierbrevet när han säger att på apostlarnas och profeternas grund, Kristus som hörnstenen, så är ju kyrkan byggd. Vi är alltså en apostolisk och profetisk kyrka. Det innebär att det finns liksom ett fundament i det vi är som gör att apostlar och profeter har en särställning. Inte att de är viktigare, men de har en särställning för att vi ska bli det som vi kallar det att vara. Det andra är från första Korinthierbrevet 12 och 28. Där Paulus har talat om nådegåvorna, de karismatiska nådegåvorna, så talar han på slutet av kapitlet om tjänsterna. Så gjorde han i första hand några till apostlar. I första hand. Han gör en rangordning där. Och i andra hand så gjorde han några till profeter och sen kommer evangelister och undergörare och så vidare. Va? Det finns någonting i när Paulus räknar upp detta gång på gång där han gör en rangordning med apostlar, profeter först. Och nu ska jag försöka förklara hur jag tror att Paulus tänker. Det är inte så att herdar och lärare är mindre värda. Men det har att göra med kyrkans karaktär och med vad vi ska vara. Den apostoliska och den profetiska tjänsten har nämligen till sin första uppgift att etablera Guds riket. De andra tjänsterna handlar om att rekrytera till detta och att konsolidera och att få människor att växa i det här. Och det finns, någon har beskrivit det på ett pedagogiskt sätt så att det handlar om en hand. Tjänstegåvorna, de fem, de är som en hand. Där aposteln är som tummen. Precis. Och tummen är den som når alla de andra. Det innebär att varje tjänst i kyrkan måste stå i relation till en apostolisk smörjelse, uppdrag till aposteln. Ordet apostel kommer ju från apostello i grekiskan som betyder att sända ut. Missio heter det ju på latin. Så att i och med att vi är en missionerande apostolisk kyrka så är det alltså aposteln som sänds ut. Vem är det som sänds ut? Ja, det är ju Jesus som sänds ut, va? Vilka är det som Jesus sänder ut? Lärjungarna, ja. Och vilka är lärjungarna? Det är vi. Alldeles riktigt. Det innebär ju att det inte bara, så att säga, Petrus och de tolv, utan det är ju vi som är utsända. Och om vi då har olika tjänster så måste vi förstå det i relation till aposteln att vara utsänd. Du som har en herdetjänst eller en herdegåva, i relation till aposteln så fungerar du så som det är tänkt. Den som är lärare fungerar som lärare som det är tänkt i relation till aposteln. Alltså för att förstå att Gud håller på att invadera den här skapelsen och befria den. Så om tummen är aposteln så är pekfingret profeten och de står nära varandra. Nära samarbete. Och jag tror, det här kan ni få prata om sen. Det här är min tes och jag har inte kommit på den själv, men jag tycker den låter vettigt. Församlingen ska byggas på apostlar och profeter. Inte på herdar och lärare som det har gjort så länge i vår tid. I vårt sammanhang. Vi har ju pastorsutbildning, va? Det kallar ju vi prästutbildningen också. Vi utbildar herdar. När vi skulle utbilda apostlar och profeter. Därför att, varför det? Jo, därför att kyrkans uppdrag är att erövra ny mark. Pastorer, om man nu säger herdar, ja, det behövde vi när vi var statskyrka och man sköt dem som inte trodde på rätt sätt, va? Då var det ju, kyrkans enda uppgift var ju att liksom fostra alla som fanns där. Men nu lever vi i en situation där flertalet av svenskar inte känner Jesus. Vi är utsända för att erövra, alltså är vi en apostolisk kyrka. Vi är en apostolisk tid som behöver nå nya människor. Och då behöver vi, för aposteln är nämligen den som för utanför, det är pionjären. Alltså den som går utanför. Petrus är aposteln, han går utanför båten. Alltså kyrkan som ska erövra nytt. Pekfingret, det är ju naturligtvis att få visa riktningen. Det är ju det som är profetens uppgift. Och profeten handlar väldigt mycket om att föra Guds folk in i det som Gud har talat, i det som Gud har bestämt, in i förbundstroheten. Nu tror jag inte det handlar så mycket om, som vi tänker ibland, de gammaltestamentliga profeterna, att prata om allting som är fel. Utan jag tror att profetens uppgift idag handlar väldigt mycket om att se vad är det som Gud gör och få folket att gå med dit. Att peka riktningen. Det finns ett uttryck för profeterna. Jag ska bara se här, vad är klockan? Det är bra. Jag har... Ja, det är bra. Ingen har somnat än, så jag kör. Ni vet att det finns i Hesekiels talat om profeten som väktarna på muren. Och som man ibland tänkt sig att han ska, är den som ska liksom vara vaken för att se om det är, börjar brinna eller fienden kommer, va? Det är väldigt lätt i vår tid att utmåla fienden. Det är väldigt lätt att vi pratar om fienden, om allt som är eländigt i sekulariseringen och i politiken och i skolan och i kyrkan. Det skulle jag vilja säga, det är inte profetiskt idag. Det profetiska idag, det är att se vad Gud gör och få folket att gå dit. söka Guds närvaro och få människor att komma dit. Gå till bosättningarna bland massajerna där inte evangeliet hade förkunnats. Jag brukar säga så här om det profetiska, att det är som skatten i åkern. Ni vet att det var mycket skit eller jord i åkern. Alla såg det. Det behövs ingen profet för att vända på den jorden. Men för att hitta skatten behövdes det en profet. Alltså hitta guldet i det. Alltså hitta i närvaron i det som Gud gör. Och jag tror att vara väktare på muren handlar om att idag få blåsa fanfar och väcka folket så att folket ser vad Herren gör och är med på det. Och att när Herren kommer så rullar man ut röda mattan och hälsar honom välkommen. En församling som hälsar Herren välkommen, där Herren blir närvarande, den församlingen växer. Därför människor, oavsett om de tror eller inte, de hungrar efter mötet med Herrens närvaro. Jesus var ju ett säkert kort, va? Ända till slutet. Ja, men jag menar, Gud var ju med honom. Alla sjuka, alla besatta, allt drog man ju till honom, för där Jesus var, det blev man ju frisk. Det spelar ingen roll om man trodde eller inte, eller om man hade höll lagen eller inte. Alla ville ju bli befriade. Och så, det är samma sak idag. Så att profeten får hjälpa liksom, tillsammans med aposteln, oss som församling, att hamna där Gud är närvarande. Välkomna hans närvaro. Evangelisten i fingern är ju den som når längst, va? Recruiter for the cause. Alltså den som rekryterar. Inte för, så att säga, rekryteringens skull, utan som får människor att vara med i det här skeendet som Gud låter oss vara med om. Jag tycker vi har en förmån, vi som sitter här idag, för vi lever i en enormt spännande tid. Jag har varit präst i 25 år, och det jag får se hända i vårt land idag, det trodde jag aldrig att jag skulle få vara med och se. Hur människor blir, kommer till tro, hur vi får döpa muslimer, hur vi får se människor bli helade från sjukdomar i en utsträckning som jag aldrig trodde. När jag var ung och växte upp i kyrkan, och jag gjorde det i karismatiska sammanhang och vi var i ekumeniska sammanhang, men fick man se på ett år någon bli helad, så var det liksom någonting som man var jätteglad för under lång tid. Idag så ser vi människor bli helade nästan varje vecka. Därför Gud besöker sitt folk. Och förstår vi att vara med i detta? Och förstår vi då att ta med oss det här ut? Och de av er som har evangelistens gåva, inte i första hand att det är ni som är ute och berättar för människor, för det gör man också, men ni visar för hela församlingen, ta med er den här läkedomen ut till era arbetsplatser, till köksborden, till samtalen med grannarna. För när hela församlingen kommer på fötter och förmedlar den läkedom som Herren kommer med, att då sker saker och ting. Och i vår församling hemma nu så är, vi har bett för sjuka i 15 år i varje gudstjänst som vi har haft, med förbönsteam. Men vår vision nu är inte att vi ska få människor att komma till kyrkan så vi får be för dem. Utan det är att sända ut församlingen så att hela församlingen får be för människor där de möter de sjuka. På sina arbetsplatser, i sina familjer och släkter. Och det är spännande. Därför att rapporterna kommer då att det fungerar också utanför kyrkan. Det verkar som om Jesus älskar att bota människor utanför kyrkan. Fantastiskt, va? Och det här är, tror jag, evangelisterna hjälper oss att komma ut och nå till de som inte är nådda. Jag läste någonstans idag att den genomsnittliga amerikanske kristne hade sjungit 4000 sånger, hört 2000 predikningar och inte lett någon till Jesus. Herren kallar oss till att gå ut med evangeliet, och evangelisterna får oss på fötter ut. Ringfingret har att göra med herden. Det är ju förbundet. Det är ju den som får gemenskapen att verka i enhet. Och om man tänker så förstår ju alla att den är ju omissligheten. Om vi trivs i den här lokalen när vi arbetar och när vi firar gudstjänst, ja, då mår vi ju bra. Men vi ska inte trivas så bra så vi är oss själva nog. Men om vi mår bra när vi är här så kommer vi också att göra det som Gud kallar oss att göra. Läraren är ju också viktig naturligtvis. För den förklarar vad är det som sker. För människor då som får vara med om ett gudsingripande, ett gudsmöte, så finns det ju människor som då kan förklara vad detta kommer sig för. Att Gud älskar och att Gud har sänt sin son och att han har dött på korset. Allt det här för att människor ska mogna i tron. Handen, tjänstegåvorna. Om vi har varit en tid när kyrkan har varit lärare och pastorer, så har vi varit en handikappad hand. Men om vi blir en fullständig hand, då finns det också liksom kraft i greppet. Och vi kan ta tag i det som vår tid nu utmanar oss med och som Gud vill göra. Det är därför som genom de fem tjänstegåvorna kraften kommer att komma. Det är inte vår kraft, utan det är Guds kraft. Jesus representerar ju alla de fem tjänstegåvorna. Han är ju aposteln, profeten, evangelisten, herden, läraren. Allt om detta omtalas om Jesus. Så när vi tjänar honom och Kristi kropp växer upp i Kristi mognad, så innebär ju det att Jesus blir synlig i vår tid och i våra sammanhang. Bara en liten tanke, och det kan ni ta med sen när ni pratar. Jag ska formulera frågorna strax. Då tror jag att det är så här att varje människa har en bastjänst. Och jag har läst väldigt mycket om detta under de sista 2 åren. Och jag har kommit fram till att så här tycker jag det bäst stämmer överens med evangeliet. Jag tror att allesammans av oss har en bastjänst. Vi har på något sätt någon av de här fem som är vår liksom konstitution. Därför Gud har skapat oss sådana. Det ligger inte i motsats till vår skapelse. Utan Gud har ju gjort oss utifrån vårt arv, utifrån hur han har liksom konstituerat oss, så finns det ju någonting som är en bastjänst i vårat liv. Men vi har också fastjänster, brukar man tala om. Alltså vi har andra bitar som gör att mångfalden blir så stor. Låt mig ta ett exempel, och då tänker jag så här. Jag får försöka beskriva mig själv. Och det är ju naturligtvis livsfarligt att göra det, för jag kan ju ha helt fel. Jag kan ju vara blind när det gäller mig själv, men jag vill inte ta någon annan som exempel, utan jag tar mig själv. Då tänker jag så här att jag tror att jag har en profetisk tjänst och en lärartjänst och med en apostolisk touch, så att säga, va? Det är ungefär min konstitution. Det innebär att jag fungerar väldigt annorlunda jämfört med Gunnar, som har en profetisk tjänst och en evangelists tjänst bland annat. Och sen finns det säkert mer, men det innebär ju att trots att det blir en liten annan vinkling på hans liv och hans tjänst, vilket gör att vi behöver komplettera varandra. Vi berikar varandra, vi konkurrerar inte med varandra. Vi blir inte liksom, det ska inte behöva bli en spänning där. Utan Gud i sin mångfald gör oss lite, låter liksom kroppen växa till. Så det ser lite olika ut. Och nu säger jag inte detta för att vi ska börja leta vilka titlar vi har, för det är helt ointressant. Vi ska inte sätta apostel eller profet eller vad det nu är framför oss, utan men vi ska förstå hur Gud vill använda oss. Hur Gud vill använda oss. Jag tänker också så här att om vi tittar på uppgiften, så är ju tjänsten att utrusta de heliga så att de heliga ska utföra fullborda Jesu verk. Ni vet att när Jesus lämnar lärjungarna så gör han ju det för att planen är att det ska multipliceras på ett sätt som var omöjligt om Jesus var kvar. Det är för ert eget bästa som jag lämnar er. För om jag inte lämnar er så kommer inte den helige ande att komma till er. Och den helige ande gör att gåvorna, de andliga gåvorna förlöses, men också tjänstegåvorna förlöses i kyrkan, som gör att det över hela jorden växer fram en rörelse bärare av Jesu tjänst och mandat. Och då fogas den samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger. Allt efter den kraft som är utmätt åt varje särskild del, står det i vers 16. Jag tror att det ska bli spännande att höra hur ni samtalar om det här. Men jag tror att det finns i vår tid nu någonting där Gud håller på att förlösa hela församlingen till tjänst. Och där tjänstegåvorna är en avgörande nyckel. Och att vi tar emot dem, alltså tar emot varandra som gåvor av Gud. När vi började undervisa om det här i församlingen för några år sedan, så blev det så starkt för oss den här berättelsen om när torkan tog slut, när Elia och Ahab, ni vet, hade fightats. Första kungaboken. Så var det ju så att det finns slutet på torkan, står det i vers 18 i första kungaboken. Och ni vet att Elia, han går upp och sätter sig på berget Karmel. Han har ju segrat över Baals profeten och alltihopa det. Och så säger han till sin tjänare: gå ut och titta ut över havet. Och ni vet att han sänder iväg honom 7 gånger, va? Och han ser ingenting, och snart tröttnar ju tjänaren på att gå där fram och tillbaka och inte ser någonting. Och så till slut så ser han som en hand, ett moln litet som en hand, står det, stiga upp ur havet. Och då säger Elia, och han omgjorde sina höfter och säger till Ahab: spring, ta dig ner, för nu kommer regnet. Nu kommer välsignelsen. Och det var som om Herren talade till mig och till oss om det här med tjänstegåvorna. När vi börjar tala om det så kommer det finnas många barnsjukdomar igen. Det finns mycket kött i det. Det finns många faror med det. Vi har så mycket självutnämnda profeter och apostlar så man kan bli trött för mindre, va? Men när vi börjar se att det kommer i funktion, bara lite grann, så kan vi ana att det finns ett tid för regn. Och ni vet att Elia, han hade makt att stänga och öppna himlen. Det hade Gud gett honom. Och jag tror att kyrkan, församlingen, har makt att stänga och öppna himlen. Ska välsignelse komma över vår stad, över vår by, över vårt sammanhang, så behöver kyrkan leva i det som Gud har kallat oss till. Och då behöver vi bli sända så som det är tänkt och ta emot apostlarna och följa dem. Vi behöver lyssna till profeterna så att vi ser vad Gud gör. Pröva det och känna igen det och gå. Vi behöver bli evangelister igen som kyrka och vinna människor för Jesus. Vi behöver ta emot herdarna så att de kan få oss att, så att säga, få näring och få gemenskap och få kärlek och få glädje. Vi måste ju vara en kvalitativt annorlunda gemenskap i kyrkan än vad världen har att erbjuda. Ni vet att de första kristna, så de ser hur de älskar varandra. Och när herdarna kommer i funktion, i rätt funktion, så kommer kärleken att växa ibland oss. Och lärarna, de måste tala om vad andens verk gör idag för att utrusta oss för att hamna där. Nu har jag tre frågor. För det är dags för det, va, Gunnar? Är lagom? Bra. Ska vi se vart jag hade dem någonstans? Nej, nej. Det var gårdagens. Ja, men de har ni redan pratat om, va? Jag skulle vilja att man tog som utgångspunkt i samtalet att ett, tala om hur lever vi värdigt vår kallelse, som Paulus talar om. Hur lever vi värdigt vår kallelse? Det andra som vi kan prata om, det är kallelsen tjänstegåvan? Är det någonting livslångt som Gud har gett mig, som jag kan känna igen även innan jag blev kristen? Och hur kan jag känna igen den i mitt liv eller i vårt sammanhang, alltså den här tjänsten som jag har talat om? Hur kan vi känna igen den? Är kallelsen, alltså tjänstegåvan som Gud kallar oss, oss till, som vi har talat om här, en av förutsättningarna som jag talade om, det var att den var livslång. Att den är liksom, har du en profetisk kallelse på ditt liv så in... Ja. Jag tror att det är så här nämligen att redan innan du blev kristen så finns det drag av detta. Jag tror att vi kan se ut i samhället människor som, om Gud kallade dem och de fick möta Jesus, så skulle de vara profeter. Men eftersom de inte har mött Jesus och tagit emot honom, så lever de med en profetisk kallelse på sitt liv lite grann, och det går till spillo. Alltså, eftersom Gud har skapat oss så finns det liksom en tjänstegåva nedlagd i oss. Så kan vi se det, och hur fungerar det? Kan ni känna igen det? Det var den andra frågan. Nu var det den tredje frågan jag har strukit under här. Bedröva inte Guds helige ande, stod det i vers 30. Vad tror vi är det som mest bedrövar den helige ande idag i det sammanhang där vi lever? Kanske jag har färgat er lite grann med det jag har sagt, men det gör ingenting. Är ni med på de här tre frågorna? Då släpper jag det.